Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Det är en tidig onsdagsmorgon, den 19 februari 2020, i förorten Camphill utanför Brisbane, Australien. Michael Semek står på garageuppfarten och tvättar sin bil när en annan bil plötsligt bromsar in hastigt framför huset. En panikslagen kvinna lutar sig ut genom ett nervevat fönster på förarsidan och ropar: "Ring polisen, han kommer döda mig. Han har hällt bensin på mig." Michael ser nu att en man sitter bredvid kvinnan, och medan hon ropar och försöker ta sig ut ur bilen håller mannen fast henne hårt. Det är tydligt att han gör allt han kan för att hon inte ska kunna ta sig ut. Innan Michael har hunnit förstå vad det är som håller på att hända ser han hur hela bilen plötsligt fattar eld. Samtidigt har en kvinna i grannhuset hört skriken, och när hon tittar ut genom fönstret och ser den brinnande bilen ringer hon genast till larmcentralen. Medan hon informerar larmoperatören om vad det är som pågår hör hon en smäll som får väggarna i huset att skaka. Det är bilen som har exploderat. En tjock rök sprider sig över det lilla villaområdet. Det kommer senare att uppdagas att ytterligare 3 personer befann sig i bilen. Samtliga 5 passagerare kommer senare dödsförklaras. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för att detta avsnitt innehåller skildringar av små barn som far illa, död och självmord. Hannah Clark föddes den 8 september 1988 i Brisbane, Australien, som Sue och Lloyd Clarks första barn. Hon fick senare en lillebror, Nathaniel, och de 2 syskonen hade ett nära och kärleksfullt band genom hela uppväxten. Hannah, som var mycket mån om att beskydda sitt yngre syskon, beskrevs ofta skämtsamt som Nathaniels andra mamma. Hannah var en varm, sprudlande och energisk ung tjej med mycket vänner och hade ett aktivt socialt liv både i och utanför skolan. I high school utsågs hon, tack vare sin sociala och ansvarstagande förmåga, till elevrådsrepresentant. Och under skolåren utvecklade hon även ett stort intresse för sport och träning. När Hannah hade gått ut high school började hon jobba på ett träningscenter för barn och ungdomar, där hon undervisade i barngymnastik. Hon var själv väldigt fysiskt aktiv och hade börjat intressera sig allt mer för träningsformen CrossFit. År 2008 träffade hon den 11 år äldre Rowan Baxter för första gången. Hans son var en av deltagarna i hennes barngymnastikgrupp. Rowan hade nyligen flyttat från Nya Zeeland till Brisbane med sin fru och den gemensamma sonen. Under en kort tid efter mötet började även han jobba på träningscentret, där han ledde en ungdomsgrupp i boxning. Han och Hannah blev snabbt vänner. Hannah, som då var 19 år och fortfarande bodde hemma hos sin mamma och pappa, fattade snart tycke för Rowan, och för föräldrarna hemma beskrev hon honom som den snygga pappan. Trots att Rowan fortfarande var gift inledde han och Hannah så småningom en kärleksrelation. När Hannahs föräldrar förstod att deras dotter var i ett förhållande med en 11 år äldre, gift man, hade de först svårt att acceptera relationen. Men det var tydligt att deras dotter var mycket förälskad. Hon förklarade för sina föräldrar att Rowan och hustrun inte längre var ett par, utan att de bara bodde tillsammans för sonens skull. 4 månader senare skilde sig Rowan och flyttade slutligen ut. Han och exfrun kom överens om att ha delad vårdnad över sonen. Ytterligare 2 månader senare blev Hannah gravid. Och trots att hon var villig att behålla barnet ansåg Rowan att hon var alldeles för ung och att det var för tidigt i relationen. Han övertygade henne att göra abort. Paret flyttade ihop och i oktober månad 2012 gifte sig Hannah och Rowan. Hannah sa lycklig till sina föräldrar att hon kände sig som en prinsessa och att bröllopet var den bästa dagen hittills i hennes liv. Hannah var dessutom gravid i 14:e veckan och denna gången skulle de behålla barnet. Den 10 april 2013 föddes deras första dotter. Hannah älskade sin nya roll som mamma. Hon och Rowan hade sedan en tid tillbaka lämnat sina jobb på träningscentret. Hannah jobbade nu deltid på ett gym samt i en skobutik, medan Rowan jobbade som försäljare på ett läkemedelsföretag. Det fanns dock en gemensam dröm om att en dag öppna och driva ett gym tillsammans. Både Hannah och Rowan var mycket träningsintresserade och ägnade sig båda två åt det gemensamma intresset CrossFit. I januari månad 2015 kunde de med hjälp av Hannahs föräldrar och ytterligare en utomstående investerare äntligen förverkliga sin dröm om att öppna det egna gymmet. Integer 8. 2 månader efter öppningen födde Hannah deras andra barn. Drygt 2 år senare kom det tredje och sista barnet, sonen Trey. De hade nu byggt en liten familj, 2 döttrar, Aleia och Layana, och sonen Trey. Och nu drömmen om gymmet som blivit sann. Men gymmet som var öppet 7 dagar i veckan tog mycket tid. Lokalerna blev som ett andra hem för familjen. Barnen var vana vid att vara med när föräldrarna tränade eller höll i grupppass. Hannah älskade när alla var där. Hon njöt av att få ta del av deras små egenheter och personliga drag. Aleia, hennes äldsta dotter, var väluppfostrad, smart och skarpsynt. Hannah var övertygad om att hon ändå skulle bli något stort. Layana, mellandottern, var trots sin unga ålder otroligt mån om sin omgivning och var noga med att se till att alla mådde bra. Trey, Hannahs minsting, var ett energiknippe och älskade att springa och klättra. Hans största kärlek i livet var hans mamma. Utifrån sett verkade familjen Clark Baxter som vilken familj som helst. Men närstående till Hannah hade börjat notera att något inte stod rätt till äktenskapet. Det uppdagades också snart att Hannah och Rowan kämpade med att få gymmet att gå runt. Att de hade stora skulder och hade svårt att betala sina räkningar. Hannahs föräldrar fick ofta hjälpa till när pengarna inte räckte. Allt fler medlemmar hade valt att avsluta sina medlemskap och de hade svårt att rekrytera nya kunder. Anledningen till detta var framförallt Rowans temperament och dålig attityd gentemot besökarna. Han var ofta på dåligt humör och de medlemmar som tränades personligt av Rowan upplevde att han fann njutning i att träna dem allt för hårt, ibland till den grad att de kräktes av utmattning. Han kunde även skratta åt dem då de inte klarade av vissa övningar. Och Rowan, som själv var mycket vältränad, hade ett stort behov av att ständigt visa sig som den största och starkaste. Han hade heller inga problem med att offentligt visa sin ständiga irritation gentemot Hannah, något som gjorde gästerna obekväma. Rowan visade sig också vara dålig på att hantera företagets ekonomi. Och efter att Hannah märkt att han spenderat deras intjänade pengar så fort de kommit in, öppnade hon snart ett hemligt konto dit hon flyttade pengarna för att ha möjlighet att betala deras räkningar. Hannahs föräldrar hade också börjat märka saker med relationen till Rowan de inte tyckte om. Efter födseln av Hannahs och Rowans andra dotter hade Rowan plötsligt begränsat morföräldrarnas tid med barnbarnen. Och vid flera tillfällen hade Hannah ställt in gemensamma familjemiddagar och aktiviteter, något som hon tidigare alltid varit väldigt noggrann med att delta i. De hade också börjat oroa sig för Rowans aggressionsutbrott. upplevde att han ofta var otrevlig och stundtals hånfull i tonen, både gentemot dem men också mot Hanna. Vid ett tillfälle visade Hanna ett stort blåmärke på benet för sin mamma. Hon förklarade att hon fått det då Rowan smälte igen en grind på henne efter att han blivit arg över något. Hannas föräldrar, Sue och Lloyd, upplevde det som att Rowan var svartsjuk på den nära relationen hon hade med föräldrarna. Det kändes som att han aktivt försökte hålla Hanna och barnen ifrån dem. Sue och Lloyd noterade att Hanna, som de kände som självsäker och en driven person, plötsligt började tvivla på sig själv och sin egen förmåga. Hon uttryckte allt oftare att hon inte kände sig fin och hon började klä sig annorlunda. Även Hannas bror, Nat, hade börjat oroa sig för henne och blivit allt mer negativt inställd till Rowan. Han hade flera gånger noterat Rowans korta stubin och dåliga attityd. Då Nat hade sagt ifrån hade Rowan slutat prata med honom. Och han hade även lyckats vända Hanna mot sin bror. Från att ha varit bästa vänner och finnas där för varandra i vått och torrt hade Hannas och Nats relation till slut blivit så dålig att han övervägde att inte bjuda sin syster på sitt stundande bröllop. Hanna försvarade Rowan inför familj och vänner till en början, men började så småningom öppna upp och berätta allt mer om Rowans aggressioner och det kontrollbehov han utvecklat. Det hade börjat med att han hade haft åsikter om vad Hanna haft på sig och slutat med att han helt förbjudit henne från att klä sig på ett visst sätt. Rosa, som var en av Hannas favoritfärger, var enligt Rowan en färg för små flickor. Han tyckte inte att det var passande att hon bara kläder med den färgen längre. Hon var inte heller tillåten att ta på sig korta kjolar eller shorts. Om hon bar bikini på stranden var hon tvungen att skyla sig med något för att andra inte skulle kunna titta på hennes kropp. Rowan kommenterade även ofta på Hannas utseende, klagade på att hon gått upp i vikt under graviditeterna. Rowans kontrollbeteende eskalerade under relationens gång och han hade blivit allt mer svartsjuk och misstänksam gentemot Hanna. Vid ett tillfälle hade hon vaknat mitt i natten och sett hur Rowan gått igenom hennes telefon. När hon ifrågasatte honom hade han blivit så arg att han kastade telefonen genom rummet och krossat skärmen. Han pratade inte med Hanna på flera dagar efter denna incident. Och Hanna märkte hur han straffade henne genom att ställa in roliga aktiviteter hon planerat för barnen. Detta var något som Rowan satte i system. Han använde ofta barnen som spelpjäser då han ansåg att Hanna hade gjort något fel. Svartsjuken och misstron hade kommit till den grad att han började förhöra barnen om vilka Hanna träffat om dagarna och vad de pratat om. Vid vissa tillfällen hade han till och med ringt upp medlemmar på gymmet för att få veta vad Hanna gjort och sagt då han inte varit där. Hanna hade också börjat misstänka att han lyssnade av hennes mobil och kanske hade han också satt inspelningsutrustning i bilen. Hanna var den som främst tog hand om barnen och skötte det mesta i hemmet. Hon var också den som fick ta flest pass på gymmet. Och för att tjäna extra pengar då verksamheten gick dåligt hade hon även börjat jobba deltid i skobutiken igen. Hon var stundtals helt slutkörd. Och trots detta var Rowan sällan nöjd och ifrågasatte vad Hanna gjorde på dagarna. Hanna berättade för sin mamma vid ett tillfälle att hon länge funderat på att lämna Rowan. Att hon egentligen varit redo efter att den andra dottern föddes. Men då hon fick veta att hon var gravid med Trey hade hon bestämt sig för att det inte var någon idé att försöka lämna. Hon visste att när Rowan skulle få reda på att de väntade en pojke skulle han aldrig låta henne gå. Rowan hade berättat för Hanna att om hans exfru hade försökt lämna honom då de fortfarande var gifta hade han förmodligen dödat både henne och deras son. Sen tagit sitt eget liv. Hanna började bli allt mer rädd för vad Rowan var kapabel till. I I maj månad 2019 ringde Hannah sin mamma i upplösningstillstånd och förklarade att hon och Rowan hade haft ett bråk. Hannah hade vägrat att ha sex med honom. Som så många gånger tidigare hade han blivit ursinnig, hotat med att ta livet av sig om Hannah inte gjorde som han sa, och sedan stormat ut ur huset. Hannah berättade för sin mamma att en trädgårdsslang saknades från garaget. Hon var rädd för att Rowan skulle göra verklighet av sina hot och ta livet av sig. Hennas pappa gick med på att åka ut och leta efter Rowan, men utan framgång. Senare samma kväll kom Rowan hem och berättade att han försökt låsa ihjäl sig i bilen, men att han misslyckats. Efter detta var han åter tyst och straffade Hanna med tystnaden i flera dagar. Hennas liv hade börjat gå ut på att göra allt i sin makt för att inte göra Rowan upprörd, främst för att hon visste att det skulle gå ut över barnen. Han hade aldrig gjort barnen fysiskt illa, men han ställde ofta in sånt barnen sett fram emot när han var arg på Hanna. Ibland när han var irriterad över röran i hemmet kunde han springa omkring och slänga ner barnens leksaker i soppåsar och skrika att han skulle slänga allt. I november 2019 hade Hanna tillsammans med två andra vänner från gymmet kvalificerats till en grupptävling i CrossFit. Samtidigt hade Rowan ansökt om en soloplats i samma tävling, men inte kvalificerat. Han var ursinnig och förklarade för Hanna att han istället skulle gå med i hennes lag och på så sätt kunna vara med och tävla ändå. Hanna och hennes vänner ville egentligen inte att han skulle följa med, men Hanna insåg att hon inte hade något val. Vid ett senare tillfälle skjutsade hon en av vännerna i bilen och bad om ursäkt för Rowans beteende. När hon kom hem var han ursinnig. Han sa att han hade hört allting om hur hon pratat illa om honom. Han förklarade att deras dotter som suttit i baksätet måste ha lekt med Hannas telefon, råkat spela in konversationen och sedan skickat den till Rowan. Detta tyckte Hanna lät helt osannolikt, och hon var nu helt övertygad om att Rowan hade placerat inspelningsutrustning i hennes bil. Efter bråket förklarade Rowan att han inte längre tänkte delta i tävlingen. Han tog för givet att Hanna inte heller skulle vara med. Men Hanna förklarade för honom att hon visst skulle delta. Trots Rowans ilska stod hon på sig och började förbereda sig inför tävlingsdagen. Den 8 november skulle tävlingen äga rum. Och samma morgon skulle det hållas ett grupppass på parets gym. Trots att Hanna skulle tävla senare samma dag och borde vila upp sig, tvingade Rowan Hanna att leda passet. Hon var övertygad om att det var hans sätt att straffa henne för att hon tävlade utan honom. När Hanna kom hem efter passet var både Rowan och barnen plötsligt spårlöst försvunna. När Hanna ringde Rowans telefon var den avstängd. Under flera timmar försökte hon nå honom, ringde sina familjemedlemmar och grät och bad dem om hjälp för att försöka hitta barnen. Hanna var nu livrädd för att Rowan skulle göra barnen illa på något sätt för att straffa henne. Till slut fick hon ett sms av Rowan där han uttryckte hur besviken han var på henne för att hon bestämt sig för att utföra tävlingen utan honom. Men han nämnde fortfarande ingenting om var han befann sig och när han skulle återvända hem med barnen. Hanna ringde åter sin mamma och sa att hon bestämt sig för att strunta i tävlingen. Det var lika bra. Men Hannas mamma förklarade att det var precis det här Rowan var ute efter. Hon var övertygad om att han skulle komma hem med barnen igen om han märkte att utpressningsplanen inte fungerade. Hanna bestämde sig för att lyssna på sin mammas råd. Hon meddelade Rowan att hon fortfarande hade för avsikt att tävla senare samma dag. Kort efter detta återvände Rowan hem med barnen. Men innan Hanna gick hemifrån tog han ett hårt tag om hennes arm och förklarade hotfullt att de inte hade pratat klart om det här. Hanna visade senare en väninna de röda märkena som lämnats på armen efter Rowans hårda grepp. Hon förklarade att det räckte nu, att hon bestämt sig för att det var dags att lämna honom. Tidigt på morgonen den 5 december 2019 mötte Hannah upp sin vän Nicky på gymmet. Tillsammans hämtade de barnen på skolan. Då de visste att Rowan inte var hemma åkte de till huset och började packa det nödvändigaste för att kunna ge sig av. Hannah informerade barnen om att de fick välja två leksaker var och tillsammans packade de ner allt i två soppåsar innan de lämnade bostaden. Hannah körde sin bil till en parkeringsplats utanför staden där hon sedan övergav den i tron om att Rowan kan ha försett bilen med en GPS. Och sedan åkte hon och barnen tillsammans hem till väninnan. Under kvällen ringde Nicky till Hannas mamma och informerade henne om vad det var som pågick. Hannas mamma förklarade att hon skulle förbereda deras hem så att Hannah och barnen kunde flytta in när allt lugnat sig. Kvällen som sen följde var full av blandade känslor. Hannah var lättad att hon äntligen vågat ge sig av. Hon hade märkt på barnen att de kände likadant. De hade också börjat bli rädda för sin pappa och yngsta dottern hade under en period lidit av återkommande mardrömmar där Rowan gjorde illa Hannah på olika sätt. Men samtidigt som Hannah var lättad var hon också livrädd för hur Rowan nu skulle agera. Den här kvällen var inte första gången som tanken slog henne att hon faktiskt trodde att han var kapabel till att döda henne. Dagen efter flyttade Hannah in med barnen och sina föräldrar. Senare gick hon till polisstationen för att be om rådgivning kring den situation hon nu satt i. Hannah berättade allt om Rowans kontrollbeteende och hur han till slut drivit henne till att lämna honom. Hon berättade om hur han använt barnen för att bestraffa henne och att hon misstänkte att han lyssnade av hennes privata samtal. Hon avslöjade också för polisen att Rowan flera gånger hade tvingat henne till sex. Att han flera gånger under dessa tillfällen hade varit våldsam och förklarat att hon blivit mer och mer rädd för honom genom åren. Nu fruktade hon för sitt liv. Den kvinnliga polis som träffade henne ansåg att läget var mycket allvarligt och menade att Hannah hade tillräckligt för att ansöka om ett kontaktförbud. Men Hannah berättade att hon inte var redo att göra det då hon var rädd att det skulle göra Rowan ännu mer arg och förvärra situationen. Dagen då Hannah lämnat Rowan hade han börjat ringa och smsa henne konstant. Ena stunden ringde han och grät och lovade att han skulle ta tag i sina problem, söka hjälp och göra allt i sin makt för att de skulle kunna bli en familj igen. Andra gången var han ursinnig och skrek i telefonen och påpekade hur illa barnen skulle fara av Hannahs irrationella beteende. Under den här perioden togs också beslutet att gymmet som var på gränsen till konkurs skulle läggas ner. När det stängdes för gott i december 2019 hade de en kvarvarande skuld på nära 75 000 australienska dollar. Hannah som nu bodde hos sina föräldrar kämpade med att få vardagen att flyta på. Barnen gick i skola och förskola. Hon började jobba deltid i skobutiken igen. Trots att Hannah var rädd och stundtals uttryckte sitt behov av att teckna ett testamente till barnens fördel om Rowan skulle döda henne, var hon inställd på att försöka tänka att det skulle kunna sluta bra. Hon ville inte utesluta Rowan helt ur barnens liv och hade ett hopp om att han skulle kunna få hjälp att styra upp sitt liv på nytt. Hannah visste att om hon var medgörlig till hans umgänge med barnen minimerade hon också risken för att han skulle bli ännu argare. Det blev dock snabbt problem. Rowan lämnade inte tillbaka barnen de tider han lovat och det blev ofta bråk och osämja kring överlämningarna. När han inte var arg ringde han Hannah och grät, förklarade hur mycket han saknade henne och barnen. Hannah var ofta orolig för honom, oroade sig för att han skulle ta livet av sig. Hans ekonomi var dessutom sämre än någonsin. Han hade stora obetalda skulder. Rowan hade nu också fått för sig att Hannah hade en relation med en gemensam vän till dem. Han anklagade henne för att ha varit otrogen mot honom under deras äktenskap. Hanna, som inte alls var i någon relation med vännen, fick ständigt försvara sig och försökte få Rowan att förstå att det bara var inbildning. Vid flera tillfällen dök Rowan upp oinbjuden på Hannas jobb. Flera av hennes kollegor såg honom dagligen passera utanför. En dag när Hanna var hemma med barnen i sina föräldrars hus och förberedde dem inför skolan, märkte hon plötsligt att Rowan hade smugit in i huset och nu stod och lyssnade på dem utan att säga något. När hon ifrågasatte honom hade han bara skrattat och försökt förklara bort det faktum att han bara klivit in utan förvarning och gjort intrång i deras hem. På annandag jul 2019 hade Hanna bestämt med Rowan att de tillsammans skulle gå med barnen till en skatepark och att Hanna skulle ta med barnen hem igen. Men när dagen i skateparken var över vägrade Rowan lämna ifrån sig barnen. Och när Hanna stod på sig och förklarade att de bestämt att barnen skulle följa med henne hem, tog Rowan i affekt tag i den då 4 år gamla dottern, slängde in henne så hastigt i framsätet på sin bil att hon slog i huvudet och körde snabbt iväg. Hanna ringde gråtande upprepade gånger till Rowan som vägrade lyssna. Ett förbipasserande par som såg hela incidenten vinkade in en passerande polisbil och informerade om vad som hade hänt. Hanna berättade hela historien om uppbrottet för polismännen. Och de förklarade ursäktande för Hanna att då paret fortfarande hade delad vårdnad hade de inte rätt att åka och hämta dottern. Men de lovade att de skulle åka och prata med Rowan och se om han var villig att lämna tillbaka henne. Efter flera misslyckade försök att lokalisera Rowan och dottern anträffades han slutligen i sin bostad. Det var inte förrän 3 dagar senare som han gick med på att lämna tillbaka henne. Då hade polisen överblickat ärendet och Rowans agerande ytterligare och tagit beslut om att själva ansöka om kontaktförbud och Hannas vägnar. Rowan informerades att han inte fick komma Hanna eller hennes bostad närmare än med ett avstånd på 100 meter. Han tillät dock att ha fortsatt kontakt med barnen och fick enbart kontakta Hanna via telefon då överlämningar skulle planeras. Rowan blev också informerad om att han skulle infinna sig i familjerätten den 4 mars där fortsatt beslut inför framtiden skulle tas. Under den här perioden var det flera av Rowans vänner som noterade att han mådde allt sämre. Några av dem uppmanade honom att söka hjälp hos en psykolog. Han uttryckte allt oftare sin oro inför att aldrig få träffa barnen igen. Och porträtterade Hanna för alla han pratade med som den verkliga orsaken till att det hade blivit så här. Han menade att hon ljög om allt och försökte få honom att se ut som ett monster för att ta barnen ifrån honom. Den 31 januari 2020 lämnade Rowan tillbaka sonen Trey efter några dagars umgänge, precis som de hade kommit överens om. Överlämningen skedde på andra sidan gatan från föräldrarnas hus. Trots rekommendationen att låta sina föräldrar sköta hämtning och lämning insisterade Hanna på att själv gå ut för att ta emot sin son. När hon hjälpte Trey ut ur bilen la hon plötsligt märke till något i baksätet. Bilder på henne själv, liggande utspridda. Det var utlämnande fotografier på Hanna i underkläder. Bilder hon tidigare skickat till Rowan under äktenskapet. Chockad och upprörd konfronterade hon Rowan och frågade varför han hade kvar dem. Rowan svarade kallt att han planerade att använda dem mot henne i den kommande rättegången. När Hanna försökte ta bilderna ifrån honom reagerade han aggressivt. Han skrek åt henne, vred upp hennes arm hårt bakom ryggen och höll fast henne. Allt detta inför ögonen på deras 3-årige son. Från köksfönstret bevittnade Hannas mamma händelsen. Hon rusade genast ut och först då släppte Rowan taget om Hanna och körde därifrån. Efter detta gick Hanna omedelbart till polisen och anmälde händelsen. En läkare kunde senare konstatera att hon hade stukat sin handled i misshandeln. Efter Hannas anmälan kontaktade polisen Rowan och informerade honom om att hans exfru polisanmält honom för misshandel och brott mot det rådande kontaktförbudet. De förklarade att de ville boka in ett förhör och bad honom återkomma inom 48 timmar. En vecka senare, när polisen fortfarande inte hört något från honom, får de syn på Rowan i ett shoppingcenter. De går fram och påminner honom om att han är kallad till ett förhör. Rowan hävdade då sin rätt att tiga och förklarade att han inte var intresserad av att prata med dem. Istället fick han återigen information om åtalet. Ett datum för rättegången fastställdes och sen fick han gå. Vi befinner oss nu på onsdagen den 19 februari 2020. Rowan Baxter är fortfarande på fri fot i väntan på rättegången och den kommande familjerättsförhandlingen i början av mars. Hemma hos Hannas föräldrar, Sue och Lloyd Clark, vaknar familjen upp till en ny vardagsmorgon. Lloyd har redan åkt till jobbet och Sue har just kommit hem från ett tidigt träningspass. Hon och Hannah dricker kaffe tillsammans i sovrummet medan Sue gör sig i ordning för att åka till arbetet. Trey sitter framför tvn med en dinosaurieserie och från barnrummet hörs flickornas skratt och lek. Klockan 07.20 kramar Sue om Hannah och barnen innan hon går. Från dörren ropar hon att hon älskar dem, ovetande om att det är sista gången hon ser dem i livet. Strax efter klockan 8 hjälper Hannah barnen på med ytterkläder, spänner fast dem i bilens baksäte och sätter sig själv bakom ratten. Just då öppnas passagerardörren. Till sin fasa ser hon Rowan kliva in bredvid henne med en bensindunk i handen. Hannah skriker åt honom att lämna bilen, men Rowan vägrar. Istället beordrar han henne att köra. Cirka 10 minuter senare står Michael Semek och tvättar sin bil när Hannah plötsligt stannar framför honom och ropar åt honom att ringa polisen. Hon berättar att Rowan har hällt bensin över dem och hotar att döda henne. Michael ser hur Rowan håller fast Hannah medan hon kämpar för att ta sig ut ur bilen. Och plötsligt fattar hela fordonet eld. Michael springer fram, hjälper den brinnande Hannah ur bilen och får henne att lägga sig ner och rulla. Medan han använder vattenslangen för att släcka lågorna ser han att Rowan, även han i brand, tagit sig ut på andra sidan av bilen. Han springer genast dit och sköljer även honom med vatten. Hannah, svårt brännskadad men vid medvetande, berättar för Michael att Rowan hällt bensin över dem och tänt på med en tändare och att barnen fortfarande är kvar i bilen. En granne som sett händelsen kommer springande med en brandsläckare och försöker släcka branden. Men hettan från lågorna är så intensiv att det är svårt att komma nära. Ett vittne i närheten ser hur Rowan, svårt brännskadad, plötsligt reser sig och kastar sig över passagerarsätet. Han kommer snabbt ut igen, nu med en kniv i handen. Han sätter sig i fosterställning över kniven och hugger sig själv mot magen och bröstet 3 gånger innan han faller livlös till marken. Plötsligt smäller det till och bilen börjar sedan rulla bakåt. Hannah ställer sig upp och ropar att någon måste hjälpa barnen. Men det är redan för sent och det är ingen på platsen som kan närma sig den brinnande bilen utan att själva fatta eld. Det tidigare tysta villaområdet fylls nu med ljudet av sirener från ambulanser, brandbilar och polis. Medan brandmännen försöker släcka den brinnande bilen skyndar sjukvårdare till undsättning för att hjälpa Hannah och Rowan. Rowan, med brännskador på över 80% av kroppen, dödsförklaras snart på plats till följd av de självförvållande knivhuggen. Hannah, fortfarande vid medvetande, trots sina svåra skador, lyfts upp på en bår och förs in i ambulansen. Där upprepar hon vad det är som har hänt och frågar gång på gång vad hennes barn är. Ambulanspersonalen försöker lugna henne, ber henne fokusera på sig själv och förklarar att de ska ge henne något som lindrar smärtan. Hannah har brännskador över hela kroppen och vårdarna inser att hennes kropp inte kommer orka länge till. Ändå är hennes röst stadig när hon säger till ambulanspersonalen att hon hoppas att Rowan överlever för att sedan få ruttna i fängelset resten av sitt liv. Hanna förs i sjukhus för palliativ vård och klockan 09.59 dödsförklaras hennes tre barn på plats efter att brandmännen lyckas släcka den brinnande bilen. Hannas familj informeras om det fruktansvärda och får veta att Hanna inte har långt kvar och nu vårdas på sjukhus. Senare samma dag klockan 17.53 avlider Hanna Clark i närvaro av sina föräldrar, lillebror och bästa vän. 2 år senare, den 21 mars 2022, hålls en rättegång i Brisbane för att redogöra utredningen kring Hannas och barnens död samt en granskning av det polisiära arbetet i fallet. Målet med rättegången är att fastställa dödsorsaken men också redovisa vilka händelser som ledde fram till döden samt att klargöra om det finns något i fallet som kan leda till lärdom kring att förebygga att liknande händelser sker igen. Rättegången pågår i 10 dagar och totalt 35 vittnen hörs. Flera av de personer som var på plats den 19 februari 2020 talar om Hannas obeskrivliga mod och styrka den dagen. Flera av de sjukvårdare som jobbat på platsen gråter när de återberättar sina historier från räddningsarbetet. Utredningen visar att Rowan Baxter har gjort sig skyldig till överlagt mord. Och filmat material visas upp i rätten från 2 dagar innan branden, då Rowan köper den gröna bensindunken han haft med sig. Dagen innan mordet har han fångats på en övervakningskamera när han fyller dunken med 4,6 liter bensin för att sedan gå in på bensinmacken och köpa 3 stycken Kinderägg. En expert inom våld i nära relationer vittnar i rättssalen och menar att om polisen hade tittat närmare på ärendet och satt sig in i Hannas situation hade de förstått risken med att låta Rowan gå fri i väntan på rättegången kring den anmälda misshandeln den 31 januari. I sin slutsats beskriver domaren att varken polisen eller någon i Hannas närhet förmodligen hade kunnat stoppa Rowan från att genomföra sina mordplaner. Hon beskriver honom med sitt slutord som en mästare på manipulation. Efter Hannas och barnens död har Sue och Lloyd Clark arbetat outtröttligt för att öka förståelsen kring riskerna med att leva under tvångskontroll i en relation. Och tillsammans har de startat organisationen Small Steps for Hanna Foundation, där de bland annat erbjuder ett program som hjälper unga förstå vad en hälsosam och respektfull relation innebär. Sue och Lloyd har också kämpat för att den typen av tvångskontroll Hanna utsattes för ska bli straffbart och kunna leda till fängelse för förövaren. Så sent som i maj månad 2025, 5 år efter Hannas och barnens död, trädde en sådan lag i verket i Queensland, Australien. Lagen säger att den som utövar fysisk, känslomässig, ekonomisk, psykisk eller mental skada mot sin partner kan få upp till 14 års fängelse. Och det var allt för dagens avsnitt. Manusförfattare Tove Wahlne, klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.